Så bara ta upp din bibel och så ska vi bara läsa tillsammans här. Halleluja. Om du slår upp 3 Johannes brev kapitel 1 och vers 2, ska vi starta där idag. Halleluja. Amen. Jag vet inte om vi får upp den på norska, men vi, halleluja. 3 Johannes brev 1 och vers 2. Får vi den upp där? Om du, Katrine, kommer då så läser på norsk. Så ska vi läsa den unisont tillsammans. Låna en bibel. Ja, i pastli. Vers 2.
Du älskade. Jag ber om att du må ha det gott i alla ting och vara vid god hälsa, slik som också din själ har det gott.
Amen. Så ska vi läsa det tillsammans, allihop. 1, 2, 3.
Du älskade. Jag ber om att du må ha det gott i alla ting och vara vid god hälsa, slik som också din själ har det gott.
Amen. Halleluja. På svenska står det att du ska vara frisk. God hälsa, frisk. Det är budskapet idag. Vi ska tala om den friska människan. Halleluja. Titta på dig själv och peka så här med dina profetiska fingrar. Och så säger du så här: här står en frisk människa.
Här står en
Liv var tvungen att ställa sig upp. Här, vi kan säga så här: här är en frisk människa.
Här är en frisk människa.
Ande, själ. Du gör det så här. Halleluja. En gång till. Vi kommer att landa mycket i kroppen idag. Och det finns en reason for that. En orsak till det. Varsågod och sitt ner. Halleluja. Vad fint att se er allihopa. Och jag vill ge en eloge till Henning. Som han sammanfattade vad jag prekade om igår på ett sånt excellent måte. Det var ju så bra. Halleluja. Så var du inte här igår så då, jag har hållit på med över en timme minst. Det tog han på några minuter. Så helt onödvändigt. Jag har breddat ut det här, va? Han bara kom och tog allt bara sånt. Halleluja. Tack gode Gud för Henning. Amen. Vi ska titta lite grann på det här idag. Och igår så började jag kvällen med att bara läsa första Thessalonikerbrevet också, kapitel 5 och vers 23, 3 och 20. Så står det så här: slutönskan, står det i svenskan. Den sista önskan han skickar med här nu när han har talat till dem här i de här 5 kapitlen, så har han en slutönskan också. Och den slutönskan låter så här: må fredens Gud själv helge er helt och fullt. Amen. Och må er ande, er själ och er kropp vara bevarade så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Och sen så tar han ju sist också: trofast är han som kallat er, han ska också utföra sitt verk. Vad då för ett verk då? Jo, att helga oss så att vi är helt ostraffliga eller bevarade vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Vilka är vi då? Jo, vi är ande, vi är själ, vi är kropp. Men det finns ett talesätt som säger så här, att det kan man säga, men jag har liksom lite grann genom all undervisning man har haft på det här området, så har jag lite grann skjutit på det lite grann så du inte får en snedvridning. Man kan säga att du är en ande, du har en själ och du bor i en kropp. Och det är ju också för att tala om vad som är viktigt i livet och vilka funktioner de här har. Men jag vill hellre säga så här: du är en ande, du är en själ, du är en kropp. För det är lätt att det blir en liten sån importance eller viktighetsförskjutning, att ja, du har en kropp och den kan du ha. Men du är en kropp också, halleluja. Ta väck en av de här 3 delarna och du finns inte mer. Ta väck din kropp och du är inte här. Ta väck din ande och du är inte här. Ta väck din själ, ja då kanske du, ja. Men du halleluja. Och då är det sånt att vi förkunnar ju detta, och jag har gjort det i många år. Jag har haft bibelskolskurser om det här också. Och nu vill jag komprimera här. Jag kan inte ta allting. Det går inte. Och man lär sig nytt hela tiden. Så jag ska hålla mig till den tredje delen här mest idag. Om just detta med kroppen. Den som du har tagit med dig hit idag. Och jag har märkt det, när man talar om det här så kommer det där som jag kom med igår. Ibland möts man av den där tomma blicken. Därför att vi kristna, vi borde vara väldigt flinke på det här med kroppen. Vi borde vara väldigt bra på det, eftersom vi förstår att hans, Gud själv alltså, är väldigt intresserad också i kroppen. Det finns ju en farlig förkunnelse som har funnits redan på Jesu tid, fanns den, det kallas för gnosticism. Och den är alltså, man skiljer det materiella från det andliga, det fysiska från det andliga. Man liksom nedgraderar det, och så säger man det var något fult egentligen, något dåligt, något styggt, något ont till och med. Och det där har vi lidit av i hela kyrkhistorien. Därför att man har liksom nästan lyft fram kroppen som någonting som du helst ska bara så att säga, se ner på. Men det är inte Guds ord, vet du. Utan Guds ord, vet du, där är kroppen din. Den är viktig också för Gud. Och den är viktig för dig. Och nu sa jag till pastor Runa här att nu ska du hålla med mig om allting här idag som jag preker. Och det vet jag att han kommer göra, för att han är väldigt bra exempel på det här, att ta vara på sin kropp. Så mycket bättre än mig. Och sånt. Men jag är ju så att säga nyfrälst, va? Och det är väldigt härligt att höra på nyfrälsta, för de har ett sån levande förhållande till sin frälsning. Karamosondia. Och det var ett tag sedan så blev jag frälst. Och det var så underbart att jag fick uppleva det. Halleluja. Och det föregicks av en omvändelse. Och vi har ju tagit bort det ur förkunnelsen. Vi förkunnar ju inte omvändelse längre, och därför har folk så mycket problem. Vi måste förkunna omvändelse. Men vi måste förkunna omvändelse utifrån den nya pakt. För annars så blir det bara förfärligt. Men vi ska predika omvändelse, att vända om till Herren. Och det är ingenting du gör en gång, det får du göra flera gånger i ditt liv. Och efter omvändelse så kommer vederkvickelsen. Halleluja. Vad säger Peter till folket som fick ett stygn i hjärtat? Han säger, vänd om, säger han. Halleluja. Och då säger han, så fortsätter han, så att vederkvickelse ska komma från Herren. Amen. Så det där får vi preka om. Men jag är alltså då nyfrälst på det här området. Och eftersom man är nyfrälst så är man väldigt intresserad. Jag hörde om en igår som berättade för mig, hon blev frälst. Hon ville sluka allt, spiste allt undervisning, skulle ha allting. Och det är ju underbart. Och vi har alla varit där. Och jag hoppas att vi fortsätter att vara där. Så vi inte tappar den första kärligheten, utan vi fortsätter att vara nykärige, fortsätter att vara sökande, fortsätter att vara levande, och att inte vi stagnerar och lever på gammalt vin, utan att vi får det friska, fräscha vinet från Herren hela tiden. Att vi lever så, det går att leva så. Amen, halleluja. Kan du säga halleluja? Amen. Så då är jag på det planet nu i mitt liv, och därför är det så härligt att få dela de här sakerna som jag ska dela med dig idag. Amen. Men då måste du också känna att jag är nyfrälst, va? Så du kommer inte med några frestelser här och sådana ting, va? Utan det är lätt att falla när man är nyfrälst. Du säger, Stefan, på vilken måte är du nyfrälst? Ja, jag har ju inte prekt till det här innan och varit ofrälst. Men jag är frälst på ett visst område, och det vill jag tala till dig om idag. Och bara förmedla vad Herren visste mig runt omkring de tingen, om det är okej för dig. Halleluja, det handlar om kroppen. Du sa det väldigt bra, Henning. Du sa, du är vad du spiser. Det gäller på alla planer. Och det var väl egentligen ungefär det som budskapet handlade om igår. Att du får skit in, skit ut. Ja, skit kom ut oavsett. Men du, i sammanhanget som jag läste igår i Lukas 6, så talar ju Jesus om det här. Han säger så här, för de också trodde att han menade mat, va? Då säger han så här, men mat, sa han, det du äter, det kommer ju ut på avträdet. Alltså don. Så det är inte det, utan han menar att spis inte fariséernas lära. Det är den som ödelägger för dig. Alltså det är där som vi måste sätta en stopp för det. Farisism, religiös förkunnelse eller religiösa saker, men också det världsliga, som egentligen är det är liksom två sidor av samma mynt. Därför att religion är i grunden en världslighet. Det är ett världens tänkande, fast det har klätt sin religiös skrud. Men det är samma ande bakom. Och det är därför det är så viktigt att ha förståelse för det. Och nog om det. Men i alla fall så din ande, din själ och din kropp, alla de tre stod det, ska vara bevart. Det var här i Jesu Kristi ankomst. Och om någon av de här tre inte fungerar som de ska, då får du disharmoni. Alltså då blir det obalanser i livet. Och eftersom då vi är karismatiska och en del kan vara överkarismatiska, så vi löser allting med bönemöten och sånt. Och det är bra med bönemöten, men ibland så är det andra ting som trängs för att jag ska få ett balanserat liv. Och ibland är vi lite rädda för det, för vi tänker att det är oandligt. Men du förstår att allt som har med Gud att göra är andligt. Halleluja. Amen. Så vi behöver inte hålla på och liksom sortera de sakerna på det sättet, eller selektera. Man kan säga så här, att din ande och din själ, vad är fårkällen på anden och själen? Jo, din ande, när du är född på nytt, så är den helt nydannad av Herren. Den är skapad av Gud och lever i gemenskap med Herren. Det är i din ande som du kan känna Gud. Det är din ande som hör från Gud. Det är din ande som kan fatta de andliga tingen som kommer från Herren. Och din ande har kun en passion. Den vill se Gud. Det är det enda din ande vill. Din ande behöver ingen mat, va? Din ande behöver inte liksom någon fysisk träning. Men din ande söker Gud. Ett har jag begärt, det är att få se dig, Herre. Din andes längtar, har sin lust efter Guds lag. Längtar efter att få möta Herren. Blir bara kun tillfredsställd utav Herrens ande själv. Det är det din ande söker efter. Din själ... man kan säga så här, din ande söker mättnaden ifrån Herren. Din själ söker stimulans. Den tränger att bli stimulerad. Och den blir stimulerad av många olika ting. Din själ söker inte bara Gud, utan din själ söker också andra ting. Och din själ, den tränger stimula. Den tränger att bli stimulerad. Och i en själslig miljö, där vill vi bli stimulerad. Där vill vi ha underhållning. Därför att underhållningen ger mig stimula. Den ger mig liksom någonting för stunden. Någonting som själen kan gotta sig i och ha det bra. Men min ande får inte det den tränger om det bara är själisk underhållning. Själisk stimulans. Då blir anden frustrerad och längtar mer efter att få kontakt med levande Gud. Din ande spiser saker, den spiser Guds ord. Amen. Den tränger Guds ord. Din själ spiser inte bara Guds ord, den spiser, kan man säga, livet. Det här är väldigt kortfattat, jag skulle kunna hålla på med, men bara för att, så. Och din själ är ju inte född på nytt. Det har du väl märkt. Frågan din fru så får hon svara det. Hon har ett korrekt svar på det. Din själ, där pågår allt möjligt. Men din själ är också evig i den bemärkelsen. Därför att vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Det vill säga, din själ, den kommer att vara för evigt. Men den blir inte född på nytt, utan den måste då förnyas i enlighet med Guds ord. Och där har vi en arbete att göra. Amen. Och där finns mängder av, det finns ju väldigt mycket undervisning om sinne och själ och allt det där i vår tid. Och speciellt i världen, eftersom det är ju enda de två komponenterna man har att orientera sig med. Därför man förstår inte det här med andliga saker, för du tränger att bli född på nytt. Men även i Guds menighet så finns det mycket som är fokus bara på själen. Och då blir det haltande. Det räcker inte. Vi tränger den andliga dimensionen också, och den andliga förståelsen. Och jag förvånas över hur lite andlig förståelse det finns i menigheter runt omkring. Därför att fokuset har varit så mycket på de andra sakerna. Och människor sitter och chippar efter luft. Och chippar efter chips. Ni säger inte chippar, det märker jag. Jag märker ju direkt när du inte kände vad jag säger. Du bara låtsas att du, ja, du gisper efter luft, längtar efter mer och kan inte riktigt känna vad det är som de känner manglas dem. Vad är det som gör att jag inte får ut någonting av det? Trots att allt är så fint och pent på ytan och allt är så ordnat och allt sånt där, så är det ändå så att människor går kanske från ett möte mättade i själen men fattiga i anden. Och det där har ju vi en uppgift att förmedla till människor på ett sådant sätt att de blir andligt starka, andligt skickade, andligt utrustade, att de förstår och kan upptäcka den dimensionen som är ju en fantastisk dimension att få upptäcka detta. Halleluja. Vet du varför det är så lite tungotal? Jo, därför att det är så mycket själ. Därför att själen fattar inte det här med tungotal. Förståndet förstår ingenting. Den får ingen frukt och stad, står det i Bibeln. När jag beder i anden så mitt förstånd fattar ingenting. Säg tack gode Gud. Tänk vad skönt det är att det finns en plats där förståndet inte kan vara med och kladda och kleta och hålla på och liksom lägga sig i allting. Fattar ingenting, den bara står på pausen då. För en Paulus säger, när jag talar i tunga så beder min ande. Och jag tycker det är signifikativt, jag tycker det är ett kännetecknat för tiden vi lever i, att tungotalet försvinner mer och mer i menigheterna. Och det är ett tecken på att det är ett fokus på själen och det själsliga. För då har inte tungotalet någon plats, det är dårskap, det är ingen, bara ska jag stå här? Därför att själen fattar inte de sakerna. Men anden kommunicerar med Gud genom tungotalet. Halleluja. Amen. Och Paulus säger så här, när jag talar i tungor så bygger jag upp min ande. Jag bygger upp min invärtes människa. Det är en till för. Och det fattar ju, anden förstår ju det. Och din ande förstår ju detta. Och du vet ju, när du ber själv hemma och när du ber i möten också, så märker du att det kommer till en punkt där du inte har några ord kvar. Men tack gode Gud att du äntligen får slut på de orden. Så att de andra orden kan börja komma istället. Så att han som vet vad anden menar, han som vet vad det är som kommer ur din ande, kommunicera med din egen ande, så att du får en direkt länk upp till Herren, så att du kan kommunicera med honom på det planet. Halleluja. Men i en själslig miljö, där finns den inte ens förståelsen. Och man predikar inte om det heller, därför att det trängs inte när man ska tala bara om själ. Men om man ska tala om ande, då tränger vi de andliga redskapen. Halleluja. Det heller är ingen fokus på de andliga gåvorna i miljö som bara är själslig, utan där talar man om andra typer av gåvor. Personlighetsgåvorna, de gåvorna, naturgåvor som alla människor har fått, de frodas i sådana miljöer. Men andens gåvor, där en helig ande finner uttryck, det blir inget ämne, det blir inget tema. Varför då? En själslig miljö. Och därför menar jag på detta, att vi tränger alla delarna för att vara hela som människor. Nu har jag bara lite grann lagt den där, och du har varit väldigt nykär på fortsättningen på det. Så att jag kommer tillbaka nästa år, så tar vi bara om anden. Men nu ska jag tala om kroppen då. Och kroppen är också en del utav dig, va? Det är ju uppenbart att det är så. Halleluja. Amen. Och kroppen, din kropp, är också helig. Och nu ska jag tala till dig om min frälsning då. Jag ska vittnesbördsmöte här ikväll. Eller här idag. Det blir långt möte, så det blir kväll så småningom. Jag har förkunnat mycket om ande, själ och kroppen. Jag har obevisst kanske jag har bara liksom lagt undan det med kroppen, för jag tyckte inte att det var något speciellt ämne att hålla på med. Utan jag har varit mer fokuserad på ande och själ och sådana saker. Min förkunnelse är väldigt själavårdande. Och jag tycker det är så intressant att det jag ska förkunna till dig idag. Så tänker jag så här, käre gode, kan de inte ta in någon som är... Ja, du vet ju inte vad jag ska förkunna, så du vet inte varför du tog in mig. Men jag tänker, det finns ju de som är väldigt bra på det här. Och så kommer jag då, som är ett nyfrälst på det här området, och ska dela de här sakerna. Men det är okej, vi lämnar oss här. Det är likadant med det här med sorg och sådana svåra, väldigt vanskliga ting. Alltså, så fort någon har dödsfall i familj eller sådana saker som känner till oss, då ringer de till mig. Då får jag komma och hjälpa dem och liksom på olika sätt. Och jag är ju helt fel person. jag är ju en glad gutt liksom, sån kille att komma in i sorglägen och sådana saker. Men det är för att jag själv har en erfaring utav detta och så har fått lära mig att gå igenom. Och det gäller även på det här området. Så du får bara bear with me, som man säger på svenska. Så bara sådana. Och så tar du till det som kommer från Herren och lite från Stefan också. Kroppen. Vi ska tala om kroppen. Och det var en tid sedan så kom här. Det var ju efter jag hade varit och se förra gången. Så en tid sedan så kom Herren till mig. Och så vet jag, sitter och läser min bibel på morgonen och så där, och är med Jesus och läser Gud, så som du gör också. Och då kände jag Guds närvaro. Det gör jag ganska ofta. Men jag kände Guds närvaro. Du vet, Herren kommer till dig på lite olika måter. Ibland kommer han bara för att lyfta upp dig och bara, så du är så underbar Stefan, du är så, jag älskar dig, du är min guttigutt och så va. Och det liker vi. Men jag känner, nu kommer han kommer på ett litet annat sätt nu. Jag bara kände det, vet du. Varför gick jag upp nu och läste Bibeln idag? Nu kände jag, han ska snacka med Stefan. Så satt jag och läste Bibeln där. Och så var jag inne på det här området här som jag kommer till dig idag också. Och sånt, och bara läste Guds ord och sånt. Och sen så kom jag till det här stället där Paulus talar om kroppen som Guds andes tempel. Det är så tyst, jag hör mina egna skor. Och det var tyst där jag satt också. Så börjar han är smart här. Vet du. Han vet vad han ska fånga in. En vilsen själv. Och han vet hur han ska tala med syndarna. Vet du. Så då kommer han, Stefan. Vad skrattar du åt, Runa? Har du varit där också? Kanske inte på det här området. Men alltså, Stefan, är du helig? Amen. Jag är helig. Ja. Är din ande helig? Ja. Vi har läst de här bibelorden. Ja, jag är helig. Din själ, är den helig, Stefan? Ja, är helig. Och din kropp? Ja, är helig. Så hela du är helig då? Ja, är helig. Helig betyder avskild för Gud då? Ja. Vem tillhör du? Jag tillhör dig, Jesus. Bara du, Jesus. Så fortsätter han så. Så din ande, vem tillhör mig? Ja, amen. Din själ, tillhör mig? Amen. Och din kropp? Den tillhör mig. Ja, Jesus, det är allt tillhör dig. Bra. Fortsatt så här lugnt, så här som jag är nu med dig. Så där håller på. Och jag kände, vet du, ungefär, Herre, du kan ta snarvägen. Jag vet vart du är på väg. Jag vet det, men det gör inte han då. Då ska han köra en liksom en liten sån undervisning med mig här. Säg som det är, Herre, direkt. Nej, så pratar han lite så här utanför mig då. För han älskar mig så mycket. Han vet, jag är känslig, va? Syndarna är väldigt känsliga. Han vet det, vet du. Ja. Och sen satt jag upp där, satt jag och läste Bibeln. Så läste jag det här bibelordet. Kom ihåg, det här är mitt vittnesbörd. Det behöver inte vara ditt vittnesbörd, men det är med mitt vittnesbörd. För ibland gör vi teologi av vittnesbörd och det blir inte bra. Det finns hela kyrkor som är grundade på vittnesbörd. Och det är inte bra. Men det ligger något i vittnesbördet också. Då säger han så här. Vet ni inte, det var det här fick, att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Allt det här kan ju jag. Om någon fördärvar Guds tempel så ska Gud fördärva honom. För Guds tempel är heligt och det templet är ni. Och så står det vidare där, står det så här kapitel 6, första Korinthierbrevet. Då säger han så här: allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Maten är inte till för magen och magen för maten, och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt, utan för Herren, och Herren för kroppen. Här är det aktiviteter i. Och så säger han så här, va? Det gör ingenting, jag har barnbarn. Och sen så här: vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag då göra Kristi lemmar till en skökas lemmar? Prostituerat alltså? Nej, naturligtvis inte. Och då tänkte, då var det som att ett ljus gick upp för mig. Stefan, du är prostituerad. Alltså du tittar inte sånt som du tänker. Du ser, jag får ju inga kunder alls om jag börjar med den businessen. Så nej, den känner du. Men vad är prostitution? Jo, det är att jag säljer min kropp mot betalning. Va? Jag säljer min kropp egentligen och för in gift i min kropp. Va? Alltså jag säljer, det är ju det som är prostituering. Att jag säljer ut mig till någonting. Man kan prostituera sig på många sätt. Va? En del prostituerar salvesömmet. De säljer ut det de har fått från Gud för olika ting. För pengar, för olika makt eller inflytelse och sådana saker. Det finns liksom en prostitutionstanke. Och jag skönte det. Jag bara gick upp för mig. Jag har alltså då lämnat ut en kropp som är Kristi lemmar och sålt mig själv, alltså min kropp, till ting som ödelägger den. Alltså det blev sånt ljus för mig så att jag föll ner på mina knän där vid min stol och skicklig bara omvände mig. Inte så där, här du vet, jag har haft en jobbig barndom. Inga sånt skit, va. Och du vet att jag har tufft nu att gå igenom svåra saker här, du vet det. Pröva det inte när Herren är på det sättet som han är ibland. Pröva det inte med de där grejerna. Han vill inte prata om de grejerna, för att det är inte intressant i sammanhanget. Utan han vill bara ha det till en enda punkt. Och det är inrymmelse. Och att du ser ditt dilemma och tar det som en fullvuxen kar, va? Eller fullvuxen kvinna. Och det kände jag, det går inte att hålla på med Herre med de där grejerna. Det kan man göra med folk och du får sympati från dem och sådana saker. Men Herren funkar inte det. För han är ute bara efter kun en ting. Det är att sätta dig fri. Det är bara det han är ute efter. Han är inte ute efter för att plåga dig eller show his point. Visa liksom att han. Och en ting, annan ting, det är inte Herren som har problem. När du och jag syndar, det är inte Herren som har problem med det. Det är du. Han har ingen problem med synden. Det är du som har det. Jag har problem med det här. Det är inte han. Och eftersom han älskar mig så mycket så ser han ju: Stefan, här har du ett område i ditt liv som du tränger att omvända dig ifrån. För att det skapar sådana problem för dig. Så jag skönte den. Och därför har jag sagt att jag var en syndare. För jag vill inte ha det där andra. För att det där andra ligger på själens plan. Det är liksom det här att man gör omskrivningar av saker och ting. Och i det finns ingen riktig frihet. Det är bättre att säga det som det är. Så får du den frihet som Herren vill att du ska ha. Så jag skönte den då. Jag håller inte, nu Stefan, inget sånt där larv nu. Utan bara var en kar här nu. Så jag skönte det. Jesus, jag ser det. Jag ser, jag har satt, min ande vet jag, den är helt kurant. Min själ också mår bra. Men min kropp har jag inte ägnat mig åt. Utan jag har behandlat den som en prostituerad. Jag har bara låtit den få vad som helst. Jag har bara stoppat i alla möjliga grejer och tänkt att det är inte så farligt. Jag behandlar min kropp som en gnostiker. Alltså som något som är mindre värt. Och så kommer Herren och säger: vet du inte att din kropp tillhör mig? Det är inte din egen, det är min kropp. Ska du bruka den då på ett sätt som nedvärderar mig? Jag såg den alltså. Och ibland om man tränger att se ting för att kunna omvända sig. Det är ingen idé att omvända sig om du inte ser vad du ska omvända dig ifrån. Men jag såg det där och då. Vet du. Och så bara säger Jesus: jag vet precis vad du pratar om nu. Du säger precis samma sak som min fru har sagt till mig i många år. Men du vet när du är syndare. Vad skrattar du åt, Kenneth? Har du sett att jag har den här på mig? Du ser den. Halleluja. Jag fick den av Kenneth. Jag sa igår, jag fick den av Kenneth. Det är en frimodigt bälte, va? All cowboys. Vad står det? Cowboys ride with faith. Halleluja. Och var jag någonstans? Ja, min fru sagt till mig flera år. Min fru är väldigt flink på det. Hon är utan en hälsocoach. Så hon kan ha kurser från sådär. Hon skulle kunna stå och prata om det här. Men hon har mest pratat till mig då. Och jag har inte lyssnat. Vet varför? En syndare är en rebell. Och jag likte att vara en rebell. Jag tyckte om det, vet du. Jag likte det. Så jag liksom körde det hela löpet ut. Så när Marie sa: Stefan, måste du dricka den brusen där? Kan du inte bara dricka en brus utan socker? Så, nej. Så jag hade min egen hypotes. Jag sa att jag vill ha maximum sugar. Så där håller jag på, va? Och bara fräst åt henne och de kom med sina grönsaker och grejer. Va? Jag är ingen kanin. Så jag håller på det sättet. Och helt plötsligt så kom hela... Nu var det payday för mig, va? Och då fick jag det rätt i facet av den helige ande själv. Va? Och då kände jag: nu har jag mött min överman. Alltså. Det är ingen idé, Stefan. Nu är ner på dina knän här. För att nu ska Herren ta dig kicklig här. Och det gjorde han också. Men vet du, det som är fantastiskt. Det är då i den stund jag bara säger: Jesus, jag ser detta nu. Jag har egentligen sett det förut, men jag har hållit mig borta ifrån det för att jag är en syndare. Så jag vill inte, sånt, kom inte med det där. Jag vill inte höra det där. Och Jesus bara väntar ut det, precis som han gjorde med Simon Petrus. Han bara väntar ut oss. Till slut kommer vi till en punkt där vi bara går rätt i väggen med de här tingen. Och så kommer Herren, va? Och då så bara: Jesus, tillge mig det här. Jag ser det nu, Jesus. Jag bara var verkligen sån. Och det som kanske då talar till min fördel, det är att om jag ser någonting, då satsar jag 100% på det. Jag gör aldrig någonting halvdant. Så gillar jag saker, då liksom tar jag det intravenöst, va? Alltså jag går all in. Jag är inte normalt säkert, va? Så då är det fullt åt det hållet. Vad det än är för någonting. Så bra. Och då så fick jag det som är så underbart då. I den stund, det som tar tid, det är att komma till omvändelsens plats. Det tar tid. Det kan ta ett helt liv för en människa. Men när du väl är där, så är frälsningens ögonblicket som. Upprättelsen som. Det går så kvickt när du väl kommer dit. Men det är att komma dit. Det är det som är sån kamp för oss. Och det gäller ju, det vet ju du med, på alla områden i livet. Det är just att komma dit. Där man ger upp. Och man slutar att vara en rebell. Och istället säger: Jesus, tillge mig detta. Jag omvänder mig. Och då gjorde jag det. Och i den stunden jag gjorde det så kände jag direkt att jag blev tillgiven på en gång. För det var inget stor grej för Herren. Utan jag var hans stora grej. Vad jag höll på med, det var en mindre grej. Allt är tillåtet för mig. Jag kan göra vad jag vill i den måten. Men allt är inte nyttigt. Och allt bygger inte upp. Och Herren ville hjälpa mig där. Och då kände jag det, att i den stund som jag då fick tillgivelse. Och bara, halleluja. Då kändes det ju underbart igen. Va? Då fortsatte Herren att tala till mig. Och så sa han så här: Stefan, jag vill att du ska vara stark. Och jag vill att du ska hålla länge. för du har så mycket kvar att göra. Och då tänker jag så, jag är 60, jag fyller 60 år nu till sommaren. Och då tänker jag så här, han satsar på den här gubben. Han investerar i mig. Han tycker, Stefan, du är inte förbrukad nu. Du har mycket kvar att göra. Så för mig blir det en sån skicklig sån, Jesus, du tycker att jag är någonting att satsa på. Halleluja. Ja, men jag har ju hållit på länge med det här, så jag kan mycket förstå att det, alltså, den killen, han är liksom over and out. Han transportsträckar nu till himlen. Men Jesus, han säger, nej. Utan du har mycket kvar du ska göra. Och du tränger att vara stark för att göra detta. Halleluja. För att det går tillbaka också till att jag var en riktig sockerman. Alltså inte narkoman, men jag var sockerman. Ja, det är ju narkoman det. Jag knarkar på socker, va. Alltså, och där är jag lite extrem då, så du kanske inte känner igen dig i detta, men Gud tar dem extrema och visar upp dem som exempel. Här har du en. Alltså socker var min grej. Alltså jag spiser så mycket socker i allting, och jag har gjort det i stort sett hela mitt liv. Och sån. Och nu har jag varit en aktiv människa. Jag håller på med mycket fysiska grejer och så det har gått ganska bra. Jag har inte lagt på mig så mycket vikt heller. Men det behöver man inte göra. Men socker för mig, det var det liksom. Så jag drack ju cola, Coca-Cola hela tiden. 1,5 liter minst varje dag. Det sista jag gjorde innan jag la mig, det var att svepte ett glas cola. Först det jag gjorde på morgonen innan jag åt någonting annat, glas cola. Och sen levde jag på det där sättet. Jag drack aldrig vatten, bara cola och sånt där. Så jag var extrem. Jag förstår det, säger du. Ja, men precis. Men det är bra, Gud tar fram de extrema för att hjälpa de som är lite mindre extrema. För du har lika mycket problem du, förstår du. Bara för att belysa exemplet, så tar han en extrem en som alla kan komma med i det här. Halleluja. Så jag hade det och försvarade detta och levde med detta. Jag skulle kunna visa en massa bilder på. Jag fick ju inte ha all mina sockergrejer. Alkohol och sånt, det drack jag inte. Det har jag aldrig druckit på det sättet sen jag blev frälst. Men socker, det har jag hållit på mycket med. Och jag fick inte ha sånt i kördeskåpet hemma. Så jag gjorde ett eget där. Jag har min man cave. Jag hade så mycket brus. Det var något så förfärligt. Jag var så stolt över det. Jag tycker det var vackert på något sätt. Ja. Alla dessa färger och allt sånt där var så kuslig att ha det där och gick och så. Och så spiste dålig mat. Spiste sån skitmat som du spiser hela tiden. Och så levde så och hade sån hektiskt liv också, så jag tog mig inte tid att tänka igenom vad är det jag spiser nu, på vilket sätt är det här tillagat och sånt. Brukte mycket tid till halvfabrikat och snabbt fast food och sånt där, va. Vilket gjorde att jag fick snabba kickar hela tiden, men också väldigt mycket blodsockerfall, som gjorde att jag blev, efter ett tag så märkte jag ju då, speciellt de sista åren, att jag var så sliten. Jag var så trött hela tiden. Jag går ut och klippa plänen, så svimmar jag nästan när jag stod där ute, va. Så jag fick rusa in och ta en cola för att komma upp igen, va. Jag låg under bilen och så helt plötsligt svimmade jag av där under bilen och sånt. Tänk, vad är det för fel på mig? Sådana här ting var det. Det var väldigt dramatiskt. Jag var uppe på en stege och skulle klippa. Marie var borta. Hon hade bett mig, kan du klippa ner lite trän och sånt där. Så var jag uppe på hög stege, vet du. Och helt plötsligt så vaknade jag av att jag låg på marken och hade sågen över mig. Och sånt. Då hade jag fått ett sånt där blodsockerfall och så hade jag ramlat ner, va. Så jag insåg, det är något här som är skummelt med Stefan. Jag köpte den. Och då, eftersom vi är så karismatiska, så är det ju alltid demoniskt och andefurstar och grejer som håller på där runt i Huskvarna och liksom attackerar oss. Vi sov ofta, vi tänker, det är en andetryck här och såna grejer. Och det var det säkert också, men det här var ju inte det som var lösningen. Utan lösningen var ju att jag hade ju helt fel ämnesomsättning i kroppen. Helt fel liksom, ja. Alltså min kropp var så undernärd. På bra stoffer. Så att den betedde sig på det här sättet. Och nu är det så fantastiskt med våran kropp. Den är ju så fantastisk tjänare. Har du tänkt det? Till trots av att vi stoppar in så mycket skit i den, så gör den vad den kan för att liksom göra det bästa av det. Ja, vi hiver in oss massa dålig mat, va? Och ni i Norge, ni är ju, håller på att säga, ni är ju avhängiga av dessa pizzor som ni äter hela tiden. Och bara i med de där grejerna. Och så kommer det ner då. Vad har han stoppat i sig nu? Vad ska vi göra med det här? Och levern säger, när du byggs på kött, du får ta hand om det här. Det är så mycket socker här nu. Så, kom igen nu. Kör igång lite insulin här nu så vi får upp det, ordning på det här. Så jobbar över till njurarna. Alla organer kämpar. Vi får gå hem nu. Vi har jobbat här hela dagen med det här nu. Jag slutar nu. Nej, du slutar ingenting. Du får jobba över tills jag har fått laga ordning på alla de stofferna som kommer in här. Så jag håller kroppen på år ut och år in. Bara kämpar med de dåliga produkter den får. Jag såg det. Ja, men jag är ju en bilkille. Jag håller på mycket med bilar. Och jag tjamaser på folk. Att stoppa in bra olja i motorn. Och för att byta olja regelmässigt. Så kommer bilen gå hur länge som helst. Jag blir förtvivlad av människor som inte sköter sina bilar. Jag tänker, vad är det för fel på dem? Och det är väl en ting om bilar. Men vi sköter ofta våra kroppar på likadant sätt. En del är ju faktiskt mycket bättre på sina bilar än vad de är med sina kroppar. Det här tänker vi inte på, att kropp, alltså den olja vi stoppar in oss, kan vara hur dålig som helst då. Den innehåller ingen näring, innehåller ingenting, utan bara ödelägger för oss. Och kroppen får jobba med ting som den inte är gjord för att jobba med. Socker till exempel. Socker är ju ett gift. Alltså det vita sockret. Och i tillägg då det vita mjölet. Som vi brukar till så många ting. De två komponenterna är helt ödeläggande för din kropp. Din kropp är inte gjord för att handskas med de sakerna. Och vi brukar detta så mycket. Och så undrar vi varför vi mår dåligt. Och då är det precis som Henning sa. Du är vad du spiser. Och så kommer vi till förbön. Och ska få förbön. Och så vill ju Herren försöka, som han gjorde med mig. Stefan, du är trött därför att du spiser så dåligt. Du sköter inte det där. Du har lagt ner det så långt ner på listan. Så att du liksom, du missbrukar det där. Och så lever du på sockertoppar. Och jag köpte den. Det var ganska lätt. För att jag var ju så extrem. Det var ganska lätt. Så då bestämde jag mig där på knä. Så bestämde jag, jag kuttar ut allt socker. Jag bara kuttar ut det. Ingen sån där. Det funkar inte på mig, vet du. Jag kan inte säga att jag ska dra ner på sockret. Det funkar inte på mig. Säg det till en som går på heroin, va? Kan du dra ner lite på heroinet? Ta det var femte timma istället för var tredje. Det funkar inte, vet du. Du får bara kutta ut det. Så jag gjorde en cold fish, va? Det är en sån du bara tar väck det. Och jag hade ju ingen abstinens, ingenting. Det var ju hur bra som helst. Jag fick bara bort. Men det som var så fantastiskt, det var ju då efter 3 veckor var jag en ny människa. Alltså fullständigt. Fråga min fru, får du se. Hon sa, jag har fått en ny man. Alltså jag fick tillbaka vitalitet, jag fick tillbaka styrkan i kroppen, jag fick tillbaka bli pigg igen och sånt som jag egentligen är. Det kom tillbaka så. Halleluja. Och det gick tjappt alltså. Och jag är förundrad själv alltså. För det var sånt litet pris i förhållande till den vinst jag gjorde. Och jag fick det så fantastiskt. Men så det är liksom min story då, va? Och då sa jag till att jag är nyfrälst. Så du måste ju då, man måste vara special care. Man måste vara lite, ja. Halleluja. Så ställ inte fram massa brus till mig, sådana saker. Det är ingen fara, jag löser det. Men jag vill inte utsätta mig själv för det där. För jag är så känslig här inne. Halleluja, jag är skör. Och jag liker att vara det. Jag vill vara det. Men i med det så blev jag så otroligt intresserad utav sånt här med, som har med kostlära, med sådana här ting att göra. Så jag slukar alla böcker och håller på med de här grejerna. Sånt som inte var ett tema för mig förut blev ett stort tema för mig nu. Därför att jag såg detta i ett nytt ljus. I en människa som har blivit omvänd. Helt plötsligt så såg jag, oj, det här är någonting som jag måste ta igen i mitt liv. Och då har jag ju fått så mycket prekner, som du vet, jag får ju alltid prekner av alla erfarenheter man gör. Så jag har fått så mycket prekner om det här. Och just det här med hur viktigt det är att vi spiser rätt. Därför att din kropp, det hjälper inte om du är andligt stark, om din kropp är svag. Det hjälper inte. Utan du måste vara stark ande, själ och kropp. Halleluja. Amen. Och många ting i ditt och mitt liv, de löser sig inte genom att jag får förbön, utan de löser sig genom att jag får uppenbarelse. Så att jag ser vad som fattas mig. Halleluja. Och jag tyckte det var så fascinerande att Herren var så intresserad av det där. Att han tyckte, för han är ju själv ande. Så jag tyckte att väldigt vad du var intresserad av de här tingen. Att det var viktigt för dig. Så nu är han med mig och han är med mig och handlar, vet du. Så vi går på ICA Maxi där och sen så är han med mig. Det här, köp inte det där. Det är dåliga grejer. Det här kan du ha. Han hjälper mig, vet du. Halleluja. Så att jag slipper få in en massa skräp. Amen. Det är bara Runa som säger att det är bra det här. Ni andra, säger ni att det är bra? Ja, jag hoppas det. För jag vet, det händer med oss, med alla syndare, va. Det är liksom, det är bara, jag vill inte höra det här. Därför att ibland blir det så praktiskt konkret. För vi vill inte ha det så praktiskt konkret. Vi vill ha det lite sådär, lite tåkigt där borta. Sådär, så det ska bli någon slags frish, 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 frish. Där. Och så landar det rätt ner i din mattallerken. Där har du din utmaning. Det är Herren som kommer. Du vet, du har ju den helige ande i dig. Om du tillåter honom, så kommer han säga så här. Du tittar ner på din tallerken och har lagt där. Då säger Herren till dig, tänk hur du spiser det där. Tänk vad mycket skenhelighet vi har när vi tittar ner i vår tallerk. Ja, du vet, Herre, jag har ju inte spist det här på länge. Jag spiser inte mycket av det. Jag spiser lite grann. Får jag ta en tårtbit till, Herre? Ja, det får du. Och då blir jag så otroligt intresserad, som jag sa till dig. Jag ska bara dela med mig av det om det är okej för dig. För då har jag tänkt så här. Vad är den bakomliggande orsaken till saker och ting? Det är jag alltid så intresserad utav. Alltså som felsökning på en bil. Vad är det som förorsakar det här problemet? Alltså vi kan ju släcka lampan, som jag sa igår. Men vad hjälper det om problemet inte är fixat? Så då får man ju söka. Var kommer det här ifrån? Och då tänker jag så här, hur det ser ut i vår tid idag. Att vad är den bakomliggande orsaken till att vi tänker, att vi agerar som vi gör idag? Seriösa människor borde tänka så. Istället för att bara köpa alla tankar som finns och allt som kommer. Det finns två stycken stora lögner och myter i tiden som folk över jorden idag, framförallt västvärlden, i stort sett bara västvärlden, har bara svalt som en sanning. Den ena lögnen, det är ju detta att det är koldioxiden som är det stora problemet. Den måste vi få ner och vi måste få väck den. Och det är ju bara en stor myt alltsammans. Vi har idag inga klimatproblem. Om du blir sur nu, gå nu, för det kommer bli värre här sen. Det är bara en enda stor myt. Ja, men havsnivån höjer sig. Det är ju förfärligt. Vi kommer ju drunkna allihop. Vet du, i Sverige så sjunker havsnivån. Det är ett problem i Sverige. I Stockholm så sjunker nivåerna. Så står samtidigt Miljöpartiet och säger: åh, det stiger. Och så går alla vanligt tänkande människor ut och tittar på kajen och ser: det är ju mindre vatten här nu än vad det var förut. De senaste 20 åren har vattennivåerna sjunkit i Sverige. Det är fakta. Och det här med koldioxiden. Koldioxid är, kallar man ju för livets gas. Va? Det är ju en växthusgas. Och den är det som gör att det kan leva här på jorden. Utan koldioxid så går vi alla under. Vi måste ha det. Och du kan köpa koldioxid på burk. Det gör man ju till med drivhusen och sprayar in i driv, så växer det bättre. Och egentligen är det i grund bara positivt att vi har mer koldioxidhalten ökar. Då blir det varmare på jorden och då växer det bättre. Vi har bättre skördar och egentligen är det i grunden bara positivt. Och att så, utsätta det som en demonisk sak, det är bara så helt idiotiskt. Herren kommer igen nu. Hör du det? Och så lagar man då, byggt på både myter och tillskruvade forskningsrapporter och också de selektiva forskningarna som är beställda, som är sådana. För här ligger ju någonting väldigt mycket bak allt det här. Och det är det du och jag som frälsta måste ta reda på, så vi inte går på allting som kommer i tiden. För det kommer att komma mycket mer ting. Jag kan tala om en sak för det här. VG vet inte vad de snackar om. De har inga riktiga nyheter. De lagar nyheter. Och mainstream media som då liksom sammantaget bara streama fram alla de här grejerna för att folk ska gå på det här. Och man kan undra varför. Jag har ju mina svar på det, men jag kan spara dig dem. Men just detta att man går på. Så finns det en annan ting, och det är den jag egentligen vill tala om, som har med fett att göra. Det är så intressant att studera varför vi spiser det vi spiser och varför vi har det utbudet vi har idag när det gäller vad vi spiser. Varför är det så där, och varför har vi den tanken om mat och sådana saker? Var kommer allt det här ifrån? För det kommer någonstans ifrån. Vi har vad vi kan kalla för, jag ska ge ett svårt ord här, en metabolisk pandemi. Alltså jag kan ju allt, va? Metabolism, alltså metabolism betyder ämnesomsättning. Alltså det är ju de ämnen som vi har i kroppen och det vi tillsätter till kroppen. Det är det som är metabola saker. Och metaboliska sjukdomar, de exploderar i tiden. Vad är det för någon typ av sjukdomar? Jo, det börjar alltid, oftast med fetma. Att du blir fet där du inte vill vara fet. Det är blod, alltså kärlsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, alltså årorna, kärlsjukdomar. Det är Alzheimer, kräft. Det är diabetes. Och det finns några till också som ligger i det där. Det här är ju ingenting nytt, det här vet man ju om att det är så. Och de spårar man då till, de kommer på grund av vad vi spiser. Det är alltså metaboliska sjukdomar. De kommer av, och man kallar dem i tiden för livsstilssjukdomar. Idag så dör inte människor av att de arbetar för hårt. Det gjorde de förr. Idag dör människor av två ting. De dör av vad de spiser och de dör av stress. Det är de två riktigt farliga sakerna som ligger i tiden. Egentligen kan vi säga att vi spiser ihjäl oss, va? Därför vi spiser så dåligt. Och vi får i mat, vi spiser mat som bär så lite näring i sig. Så vi måste tillsätta massa andra saker som man förr hade naturligt i den mat som man åt. Därför att nu lever vi med fabriks- och industriproducerad mat som då har tillsatser av massor av olika stoffer, olika saker, inte minst socker. Alltså du kan i stort sett inte köpa någonting idag som inte har massa socker i sig. Och det där blev jag så intresserad utav när jag blev sockerfri. Så blev jag så intresserad utav det. Det är ju socker i allting, va? Och nu är de ju så listiga också, så skriver de inte socker utan skriver varav sockerarter. Alltså sånt som är i sammanhang. Och de skriver det för att de inte skriver rent ut socker. Man vill inte heller säga vad diabetes egentligen är. Förr kallar man diabetes för sockersjuka. Tänk på den du. Och du vet att jag träffar så många människor som har diabetes 2. Så många i min ålder som har det. Och det är säkert flera här också. Och jag var säkert på väg att få det också. Jag trodde ju att jag hade, jag har ju vittnat om det. Jag trodde ju att jag hade diabetes för att jag var så törstig och gick på do hela tiden. Men jag stod ju och drack. Men så jag hade ju inte diabetes. Men jag har kompisar som har diabetes och de har sina målmätare och kan måla vilket socker de har. Så jag brukar alltid måla mina också. Och jag ligger alltid på 5 eller sådär, va? Det är ju bra. Men mina kompisar kan vara uppe 9, 10, vet du, 13 hade någon där. Så jag kör på 5 och så stod jag och drack min brus under tiden där. Och det är ju livsfarligt att göra så, för att jag menar, du kan få det även om du inte har anlag för det. Och så. Men i alla fall, det ligger inom det hängnet där. Och det är alltså då sjukdomar som i stort sett inte fanns i början på 1900-talet. De fanns inte. Det fanns lite av det, men det fanns inte så mycket av det här på den tiden. Och då har man då forskat, vad beror det på att vi har fått en sån pandemi, alltså en sån, det har exploderat det här nu. Och det är ännu mer idag. Vad ligger till grund för att det är på det sättet? Och då ska jag ju bara briljera för dig nu, för nu har jag ju läst på det här, va? Då går det tillbaka. Nu, det här tar lite så, men det är superintressant. Om du är intresserad av, jag är ju nyfrälst, va? Så jag är intresserad av allt som har med det här att göra. Okay? Men det går tillbaka till att i början på 1900-talet, innan industrialiseringen, innan världen, så man kan säga så här, före krigen, så levde vi människor på en helt annan måte. Vi levde i en helt annan kultur av jordbruk och sätt. Alltså, på den tiden så var det ju sån att man levde nära naturen, man levde nära maten, om man säger, och korna, och man odlade båda saker, spannmål, och man hade båda grejerna. Så korna gick på åkrarna, naturlig gödsel, och trampade upp jorden så att den blev fruktbar och sånt. Det var på en helt annan måte. Efter krigen så startade industrialiseringen med det vi vet av idag. Men samtidigt också att jordbruket blev också industrialiserat. Så istället för de här småbruken som producerar mat till närområdet och folk kommer och köpte av bonden och alla de där sakerna, så har du då massproduktion idag. Där du har ryckt ut djuren ifrån deras naturliga miljö och satt dem i stallar. Så de lever och dör i stallar. Istället för att vara ute på åkrarna där de ska vara. Där de samtidigt kan gödsla jorden och sköta den. Så det sköter sig själv, ett ekosystem som fungerar. Så har du idag en helt annan liksom, sätt att bedriva jordbruk på och få fram livsmedel. Och istället då så man flyttar bort djuren därifrån och lagat enorma, inte minst i Amerika, enorma jordbruk. Men på grund av detta så blir jorden för fattig. Så då måste man tillsätta massa konstgödsel och massor av gifter för att hålla väck alla insekter och sånt som kommer när det är så mycket som man gör. Så du får upp en väldig volym av mat och sådana produkter. Så det blir billigare allting. Men näringen i själva maten är så fattig. Vilket gör att folk spiser och de får inte i sig den näringen som de tränger. Så då måste de ta till andra saker. Kompensera för B-vitamin och allt sånt där som fanns naturlig i födan för, men som inte finns längre på grund av att man har gjort som man har gjort. Girigheten helt enkelt. Och vad som har skett då, det är att då kommer alla med kosttillskotten som man måste spisa och hålla på att äta för att kompensera för bristen på näring. Så den mat som du köper i butiken på Rema eller var du går någonstans, den är ju lagad på det sättet. Den är alltså då massproducerad, den är fabriksgjord och den innehåller massa saker som faktiskt inte är bra för dig. Förr i tiden åt man inte på det sättet, man åt på ett helt annat sätt, man åt naturligt. Och man åt också, man hade ett naturligt fett som man åt, alltså animaliskt fett. Från kossorna så spiste man det och fick så att säga i sig den näring som kroppen behöver på det sättet. Sen kommer ju detta med socker. Och socker har ju sin egen historia. Det är intressant att följa. Du kan läsa, se filmer om det. Hur socker, explosionen kom till världen. Och hur den förmedlades till världen. Vet du vilka det var som kom med sockret till de här folken som inte spiste det på det sättet? Vet du vilka det var som gjorde det? Det var missionärerna. De kom med evangeliet, men de kom också med sockret. För de här folken, de hade inga hål i tänderna. De hade inga sådana här sjukdomar, fanns inga sådana här sjukdomar. De var friska, man levde länge och så vidare. Därför att de spiste inte den här maten som man gjorde i västvärlden. Men så kom alla de här sjukdomarna även över till dem. Därför att det kom med maten som de också fick. Det är ju bara fakta. Men då har vi det här. Alltså en myt är koldioxidmyten. Den andra myten, det är myten om kolesterol. Kolesterol är blodfett. Det är fettet i kroppen. Det är blodfettet. Och kolesterolmyten, den grundades faktiskt i början på 1900-talet. Alltså vi har två spår här. Jag tycker det är så kul att du är här. Alltså. Jag älskar det här. Vi har två spår historiskt. Det ena spåret är ju läkemedelsindustrin. Alltså läkemedelsindustrin som då har, är världens mäktigaste industri. Det är den som tjänar mest av pengar av alla. Det är läkemedelsindustrin. Som interagerar med sjukvården och så vidare. Som är med och styr i de här sakerna. Man kan undra varför. Det fanns en man som heter John Rockefeller. Och han har gjort sig känd som en entreprenör och en finansman och sån. Han hade ett företag i början på 1900-talet. Så var han i stort sett rikaste mannen på jorden. Han var den första som blev dollarmiljardär i början på 90-talet. Du kan ju tänka dig vad det betyder idag. Så han var enormt rik. Och han blev rik på olja. Han hade ett företag som heter Standard Oil. Och det företaget drev han till absurdum. För han hade en idé. Och den idén var monopol. Hans affärsidé, det var att skaffa sig monopol på saker och ting. Så han såg till att konkurrera ut alla andra som höll på med olja. Så han fick monopol på olja. Alla de här brunnarna, alla olje, liksom distribution, allt sånt. Va? Så han hade, och han gjorde det så otroligt bra. För han var skicklig sån kältring kan man säga när det gäller business och sånt. Han såg till att utradera all konkurrens. Så fick han ju en monopolställning och blev enormt rik. Och det drog ju på sig till slut politikerna som tänkte, myndigheterna, vi kan ju inte ha det så här. Och han blev otroligt impopulär också på grund av detta. För han var skicklig sån typ kan man säga. Så då satte de upp ett regelverk för detta. Hur man ska få bedriva med fri konkurrens och sådana saker. Och då när han gjorde det så hade han ju så dålig rykte också. Men det gjorde ju ingenting för honom personligen, för han var ju stormrik. Va? Så han var ju redan hemma för länge sedan. Men för att bättra på sitt rykte. Så startade han en foundation som heter Rockefeller Foundation. Och den finns fortfarande. Sen finns det flera också som Rockefeller-familjen har grundat. För att bättra på sitt rykte. Så då, han skänkte stora delar av sin förmögenhet in i den foundation. Och helt plötsligt blev han populär igen. Men du ska veta det att filantropiska organisationer som skänker pengar in i organisationer. Så det är inte så att de släpper inte makten. Man säger att Bill Gates ger bort så mycket pengar. Det är jättefint. Men han sitter fortfarande på makten. Fördelen för en sån som gör på det sättet är att han slipper skatta. Så han har skattefri verksamhet. Och eftersom de här redan är så rika. Så behöver de inga pengar för sin egen del. Utan de kan de göra. Det gjorde Rockefeller också. Och eftersom han då höll på med petroleum. Och sådana oljesaker. Så upptäckte man också att petroleum kan man mycket väl använda till att laga mediciner och sådana saker. Det är mycket sånt i mediciner. Så då såg han en ny affärsmöjlighet. Orkar du höra hela det här? Alltså jag märker att ni försvinner lite. Sockertoppar vet du, men inte bra. Men då så för att han då skulle starta sin affärsbusiness där. Då såg han enorma möjligheter att kunna använda sitt petroleum till de här sakerna. Men på den tiden, på 1900-talet, så fanns det ingen reglering på den här marknaden. Utan allt var ju fritt fram. Det var indianmedicin och naturmedicin. Och alla liksom, mycket var ju bara sån tull. Men det var mycket sånt på den tiden. Och han såg en möjlighet nu att reglera upp detta och skaffa sig monopolställning när det gäller även det här. Så han då hade en kompanjon som heter Cartwright som han jobbade tillsammans med. Och de tog in en kille som heter Fletcher. Och den killen där, han var så flink, duktig på att sätta samman saker. Så han lagade en utredning och en undersökning som, där man gjorde ett förslag på att patentera mediciner så att de inte, så de dåliga skulle försvinna. Så lagde han ett sånt patentlicensdokument som var så komplicerat och som var så dyrt att genomföra. Så det var inte aktuellt för någon som hade hållit på med lite naturmedicin och sånt. Så de ordnade detta. Så gick de med det till kongressen i Amerika. Och kongressen bara antog detta sån rakt av och gjorde det som lag. Och den lagen sen satt igång. Vilket gjorde då att Rockefeller fick då tillgång till att kunna licensiera mediciner, olika saker. Som i och för sig kostar väldigt mycket. Men eftersom han var den enda som hade de här möjligheterna. Så kunde han utradera all konkurrens. Och det blev olagligt att liksom ha andra typer av mediciner. De åkte i fängelse, det var ju förfärligt. Om det kom något som inte var godkänt av den här lagen då. Och det gjorde det att då skaffade de sig där väldigt tidigt ett väldigt monopolställning. Men de kunde ju inte reglera hur folk åt. Du kan ju inte ha liksom en sån. Så men då löste man på ett annat sätt. Och det var genom att den här stiftelsen och Rockefeller. Det här är ju bara en sån historia som att du kan läsa det själv. Istället då för att liksom, för han vill ha kontroll på det här. Han vill ha kontroll på hur människor lever. Så att han kunde styra dem på det sättet. Det är ju förfärligt om man tänker efter. Och då så kunde han inte komma åt det här med kosten. Men då gjorde han så här. Att då anslog de jättestora bidrag till universitetssjukhusen. Och universiteten som utbildar läkarna. Utan läkarna. Så här, ni ska få med bidragen. Forskningsbidrag. Enorma pengar. Ska ni få. På en villkor. Att vi ska ha en av våra killar i er styrelse. Så då på det sättet så fick de in sina egna folk i styrelserna. Så de kunde tillsätta medlemmar i styrelsen. Och de hade ett uppdrag med medlemmarna. Det var att se till att skilja ut kosten ifrån läkarutbildningen. Så att du ska inte ha någon kostundervisning. Du ska inte ha något sånt. Utan du ska bara hålla dig till det här andra. Det var i början på 1900-talet. Så börjar man med det. Vilket gör då att idag. En läkare som utbildas idag. Han har 7 års utbildning ungefär. 2 års praktik. Och sen 5 år på skolan. Han får en läkare idag på de här stora universitetssjukhusen. Får ungefär 3 dagar. Av 7 år. 3 dagar kost då, och vad du spiser. De sakerna. Sån utbildning. Så när du går till läkare idag. De vet inte de här sakerna. För de är inte utbildade på det sättet. Så de vet inte vad man ska tillbjuda människor. Och man får heller inte i Sverige är det så. Du får inte ge sådana råd. Därför att det ligger under Läkemedelsverket. Och Läkemedelsverket bestämmer vad läkarna får göra och inte göra. Och eftersom då har den makten. Så om läkaren gör vad de inte har bestämt. Då drar de licensen för dem. Så står de där utan jobb. Och i tillägg till det då så fick ju de här läkemedelsindustrin enorm makt över läkarna och institutionerna, alltså sjukhusen. Om du undrar varför det är så förfärligt mycket mediciner i allting. Alltså gå till vilket sjukhus som helst, vet du vad du får att komma hem med? Du får en radda med mediciner. Vem tror du tjänar på det? Vem tror du tjänar på att du spiser så mycket medicin? Och vet du vad? Jag är ju lite sån att jag tänker så här. De vill inte att du ska bli frisk. Men de vill inte att du ska dö heller. Utan att du är lite sjuk hela tiden så att du kan proppa i den nya medicinen. Vilken affärsidé alltså. Men vilket enormt ansvar. En människa som tänker så i grunden ont. Faktiskt. Och använder goda intentioner. Och människor tänker, de vill väl hjälpa mig de här. Fast i grunden kanske det bara är för att de vill tjäna pengar på mig. Jag sa alltid det för att säga det här. att då, det här med kolesterol, det gjorde mig så nyfiken. Därför att jag tänker att det är en sån stor grej. Då är det så att i början, det här 1913, så var det en rysk forskare. Nej, du vill inte höra det här. Nej, kör en sån här grej istället. Det spelar ingen roll om du, nu har jag jobbat med det här, så nu ska du få höra det vare sig du vill eller inte. 1913 var det en rysk forskare som jobbade, han var intresserad av detta, varför folk dog i hjärtinfarkt och sådana saker. Så han var hjärtforskare, så han ville forska på det. Så han forskade på det, utan han gjorde då tog han kaniner. Och så matade han dem, för att han såg att det var mycket placka, så mycket blodfett, kolesterol, åren var jämtäppta och sånt. Och så dog folk av det där. Ja, så då tänkte jag, vad är problemet då? Så då forskade han på, då tog han kaniner. Och så matade han kaninerna med äggulor. Och matade dem. Och sen dog ju de till slut. Äggeplommor. Jag tycker ägggulor är bättre, för det är gula och ägggula. Ja. Äggplommor går också. Men man matar dem med äggplommor. Och sånt. Och så dog de. Och sen när de dog så dissekerade han dem, tog isär dem. Och så tittade han in i årorna på dem. Så såg han att det var massivt med plack. Va? Massivt, det var helt jämtäppt. Va? Varav han då sen publicerade detta då i sina läkarvetenskapliga artiklar. Så publicerade han det. Med den här publikationen att titta här nu. Det är ju kolesterolet, fettet, som gör att de dog. Men vad han inte talade om, det var att han gjorde även forskningar på hundar och råttor. Och när han tog isär dem så hade de ingen placka. Det fanns ingenting där. Och det, alltså, då tänker jag så här, jag är en enkel bondpojk, va, som håller på med bilar. Vilken håller på att säga idiot som helst, va? Fattar väl att du ska inte mata kaniner med äggplommor. För de har ju en helt annan metabolism. De spiser ju inte, de ska inte spisa det. De spiser ju gräs och sånt. Men hundar och råttor, de är ju allätare, så de spiser allting. Så det kunde de ha tänkt på från början, men det gjorde de inte. Utan då drev han det. Och det här fick ett så våldsamt genomslag, så det blev så populärt tänkande. Och så fanns det en annan kille lite senare sen som heter Ansel Keys. Han var en nutrition specialist, näringslärare. Och han blev sån här typ Greta Thunberg i sin tid, va. Superpoppis, va. Han var på Time Magazine och sånt, va. Därför att han var den som satte samma kosten till soldaterna under andra världskriget. Och sånt, va. Så han blev superkändis. Och så han var väldigt karismatisk också. Blev jättekänd. Och han köpte den här tanken och den här hypotesen. Och drev den. Va. Och så satte han igång med sin egen lilla forskning. Och den forskningen bestod av 27 länder. Där han tittade på spisevanor bland folk. Och så skulle han sammansätta detta, va? Och när han skulle sammansätta det, så fann det, han fick inget resultat, va? För det gick inte att finna någonting i det där som han hade, hans teori. Vad gör han då? Då tar han väck, att han tog väck 20 länder, så han fick bara 7 kvar, för han skulle driva igenom sin tes, va? Alltså detta är rent forskarfusk, va? Och bara fuska med allt sammans, för att han skulle bara ha igenom detta, va? Och den där Ansel Keys, det fanns en annan också, en professor i England som var också väldigt meriterad, väldigt duktig sån. Han sa, det beror inte alls på blodfett, det beror inte alls på kolesterol att människor dör av det, utan det är sockret som är problemet. Det är det som gör att människor får de här problemen. Och han var också väldigt, faktiskt mycket mer meriterad än den här killen. Men eftersom han var så populär, va? Och att han var så liksom erkänd i den måten och så duktig på att snacka, så skandaliserade han honom där och gjorde honom till en riktig. Och den där engelsmannen, han var känslig, så han ville inte bråka eller sånt, va? Så han bara drog sig undan och sånt. Och jag tänker på detta med hur vi har det i klimatpolitiken idag, va? Om du har en avvikande åsikt om det som pågår idag, som mainstream kommer med, då blir du skandaliserad, då är du klimatförnekare, Eller har du en avvikande åsikt om, som i Sverige, hur det har sett ut med all invandring och allt detta vi har? Om du säger att det kanske inte är så bra att vi tar in så många, vi klarar inte det, då är du rasist, va? Då är du nazist. De drämmer till det med allt de har. Därför att i åsiktskorridoren så får inte du tänka på något annat sätt än vad de redan har bestämt att du ska tänka. Nu predikar jag väldigt bra här faktiskt. Om du kommer, nåder dig om du kommer och säger, till exempel som jag säger i Sverige, det kanske inte är så bra att ställa fram en sån liten tjej som Greta, som har såna problem med sin, hon är ju en sjuk, alltså hon har ju så mycket diagnoser. Det kanske inte är så bra att ställa fram henne där, som inte har någon fog för det hon säger och som inte har någon fakta egentligen, utan bara går på denna fruktan som levereras och tror på allt det som sägs i tiden. Det kanske inte är så bra för henne. Vad ska ske med henne när hon är brukad färdig? Vad blir av henne? Om du säger sådana saker i Sverige då, vet du, det är som att svära i kyrkan alltså. Nåde dig om du har en avvikande åsikt va? Än den som redan är politiskt korrekt. Och där, vänner, där måste vi passa oss att vi inte blir politiskt korrekt i kyrkan också. Och det viktigaste av allt det här, tror jag, det är inte att vi ska stå och skrika där på torget, utan det viktigaste är att du vet själv. För vi kommer inte i en tid då du måste vara ledd av den helige ande. Du kan inte stole på vad fina folk och professorer och alla möjliga, vad de säger hit och dit. Kommer du ihåg när, det var inte så jättelänge sedan, kommer du ihåg när det här med ozonproblemet var? Man vågar knappt spruta lite hårspray i håret, va? Det behöver ju inte du, Runa. Men alltså, man behövde ju inte. Du, tänk på ozonhålet där uppe. Det är ingen som pratar om det idag, vet du. Du hör inte ett ljud om det. Vet du varför du inte hör ett ljud om det? Därför att de upptäckte ju att nej, men det är ju naturliga fenomen. För det där hålet, det åkte ihop igen sen. Och då är det någon som hävdar, ja, men det var för vi slutade spraya med det där. Hade ingenting att göra med det där. Men du vet ju folk var så här, vi måste sluta med ozon, vi går under allihop, vi dör. Så han sammanfattar det är en rapport då som låg till grund för allt det här som jag kommer med nu, som kallas för Flexnes-rapporten. Den är rätt bra. Skicklig Flexnes, tror jag. Eller Flexner-rapporten. Och den tog som lag rakt av. Och det är just det att kolesterolet är det som är farligt för människan. Och det måste vi minska på. Och då startade då en, man kan säga som en revolution i det här med både läkemedel och vad vi spiser. Så då prövde man ju då, eftersom det är, och man blir fanatiker. Så på 60-talet när det här liksom drog igång, då fjärnar man plommorna ur äggen och spiste bara äggvitor. För det är så farligt med det där. Och man gjorde allt man kan för att få bort fettet ur maten. Och jobba med det. Varpå det landar då i att när du tar bort fettet ur maten, då smakar inte maten någonting. Det är som att käka papper. Och då måste man finna på en lösning på det. Och vad heter lösningen, tror du? Socker och glukamat. Och sådana andra tillsatser för att smakförhöja maten. Därav har vi den mat vi har idag. Det är för att man har fjärnat någonting och så tillsätter man någonting annat. För man tror att det man fjärnar är så farligt. Och så har man fått någonting som är mycket, mycket värre och mycket farligare istället. Det här leder sedan fram till att det kom en stor sån här liksom, från Amerika, en stor sån här rapport då, i slutet på 70-talet, som antogs i Amerika 76, tror jag det var, och sen då tog fart ordentligt. Och de som är värst på det här, det är ju Amerika och västvärlden, kan man säga, och Sverige framförallt. Norge vet jag inte så mycket om, men det är ungefär likt. Men Sverige är ju alltid var, ja, det är, du förstår, Greta kommer ju därifrån också, alltså, alltid där va, så där. Men i andra länder så är man mycket mer skeptisk, som Tyskland och andra länder. Där menar man har inte köpt det där rakt av. Men i våra länder så har vi bara lydriken under det här. Varpå då att man då liksom ska motarbeta kolesterol så mycket som det bara går, och fjärna det ifrån maten så att vi spiser, ska spisa mindre fett. Och så tänker vi då att alla dieter som människor får, alla såna här dieter, alltså där innan 70-talet eller 60-talet kan vi säga, slut på 60-talet, fanns det inga sådana saker. Fanns ingen dietkost då. Men det kom i slutet på 70-talet och har exploderat på 80-talet och framåt. Och du vet ju själv när du går och handlar att du har ju så mycket olika grejer som har bara kommit i spår. Jag vill bara att vi ska ha en historisk grund. Spåret av det, så finns allt det där idag. Samtidigt från 80-talet och framåt så har de metaboliska sjukdomarna fullständigt exploderat. Alltså folk är så sjuka av de här sjukdomarna idag, och det finns ingen ände på det. Kan det vara så enkelt så att man blir lurt och tro att att liksom de här sakerna som forskare har lagt fram med enormt starka ekonomiska drivkrafter bakom. Och så sitter du och jag där och spiser detta, och så blir vi sjuka. Och så går vi till läkaren och så får vi utskrivet omedelbart, i min ålder uppåt, så får du statiner. Statiner är ju kolesterolsänkande. Det är nästan lag, va? Så får, har du haft lite hjärtproblem eller så här, då får du statiner, ska du käka på det. Sänka med massor av biverkningar. Du blir mer sjuk av dem än vad du blir vid hjälp. Och att om det hjälper eller inte, det är en väldigt, ska vi säga, irrelevant fråga. Eller det är en väldigt hypotetisk fråga. Eftersom grunden för allt samma, så har jag ju dragit med dig nu. Och då säger man, ja men kära någon, jag menar, folk som dör i de här åren för tätt, det är ju massa kolesterol där i år. Ja men då måste jag ställa frågan, varför är det så mycket kolesterol där då? Vad är orsaken till det? Jo men kolesterol, det är ju det är precis som koldioxid. Det är ju enormt viktigt för din kropp. Därför att kolesterolet, det är ju en livgivare till kropp. Du kan inte leva utan det. Jag sa igår, 70% av hjärnan består av kolesterol. Det är ju liksom fett, de här fetterna. Och kroppen tillverkar ju detta själv. Men så tillsätter du också genom vad du spiser. Och visst, det är ju sant att det är mycket sånt. Alltså de är igenkorkade, igenfettade av blod, av fetter. Och så stoppar det och så dör man. Men nästa fråga, varför är det så mycket sånt? Jo, därför att kolesterol, när du får ett sår på huden sån, så får du en liten skorpa där som läker. Det är kolesterol. Så de är där, de kommer till rusar därför att det finns en infektion. Så det rätta svaret egentligen, det är att det är på grund av infektioner i kärlen som gör att jag blir sjuk. Och varför har jag infektioner i blodkärlen? Varför har jag det för? Så att kolesterolet måste dit och liksom försöka reparera det där. Jo, det är på grund av grundläggande socker och vitt mjöl och de här fabricerade produkterna som vi spiser. De skapar infektioner i kroppen därför att kroppen inte är lagad för att ta hand om det. Massa extra tillsatta stoffer, allt möjligt. Och Gud vet vad de har stoppat in i de här grejerna. Och då fick jag ju sån uppenbarelse, va? Och det var ju detta. Kalamashandalalai. Vi behöver mer fett. Halleluja. Du vet, det finns människor som de har... Jag träffar ju men jag ser ju på det här, det är ju ingen som är överviktig här, men man träffar en del som är lite överviktig och sliter med det, va. Och de är alltid på någon diet, va? Alltså de har slutat en diet bara för att börja med en ny. Som alltid på någon form av diet, va, som de har gått på då. Och de går inte ner i vikt. De äter, och någon som sa till mig, så jag äter ingen fett alls. Och ändå går jag upp i vikt. Men du blir inte fet av fett. Du blir fet av socker. Därför att sockret sätter sig på platser. För kroppen, levern, vet inte vad den ska göra av med det. Så den lägger den här i buken. Och då ligger han där. Ser. När den försvinner mer och mer. Så istället för att kutta ut fettet, kutta ut sockret, kutta ut den där brödskivan som du äter hela tiden. Kutta ut det så mycket du kan. Och ät istället bra animaliskt fett. Ja, du hörde rätt. Ät kött. I rikliga mängder. Och brukar mycket flöte när du lagar din sås. Halleluja. Flöte, det är flöte är bra. Och kutta ut den där lättmjölken och allt den där skiten. Ta riktig mjölk, va? Tänk så här. Hur åt de i början på 1900-talet? Så ska du äta. Och i tillägg till det vill jag säga, hur rörde de sig på 1900-talet? För att du blir inte bara, går inte bara slankar dig bara genom att göra det här jag säger, utan du måste röra på dig också. Så motion i tillägg till detta, att du beväger dig och rör din kropp och så vidare. För vi arbetar ju så lite idag, så vi förbränner ju så dåligt. Så det är inte, och sen det tredje jag vill säga, om jag har tre ting här. Kostexpert har blivit här nu. Han som var narkoman på socker, nu är han som, nu ska han stå och föreläsa här. Men du tar det här med sån. Jag är ju nyfrälst, jag vill bara dela med mig. Nyfrälsta kan ju allting. Har du tänkt på det? De kan allt om det. Så låt mig få leva i den ett tag här, snälla. Ja. Kutt ut socker under vitamin, satsa på det. Jag vet att det är svårt för er normen när det gäller bröd och sånt. Ni älskar ju att spisa bröd hela tiden. Jag vet det. Men socker, i alla fall brusen, alla sånt som du vet, snop och såna här saker. Bara kutta ut. Har du tänkt på när du går till, eller i alla fall i Sverige, du går till en affär. Alltså det är ju helt otroligt vad mycket snop det är, vad gotteri och grejer. Det är ju helt sjukt alltså. Och det är bara fullständigt gift för kroppen. Det ska vi spisa, för det tycker vi att vi ska unna oss. Alltså vi dödar oss långsamt, va? Jag tar en liten segrotta här. Och det där bruset och sitta och dricka det där. Man kan bara kutta ut det och försöka minska på bröd, va? Minska på det. Och så i tillägg till det, öka på fettet. Men och inte sån här skitfett som är producerat, Becell och alla de här olika sakerna du kan köpa. Inte så riktigt margarin, riktigt smör. Sånt som din mamma höll på med. Och din farmor. Sånt smör ska du ha. En skicklig sån när du ska steka i kött. Det ska flyta runt där, vet du. Halleluja. Och i tillägg till det häller du på en halv liter flöte på det där. Och sånt. Allt sånt där som du trodde var fel, det är egentligen rätt. Va? Så nummer ett, kutta ut sockret och sånt. Var inte så rädd för fettet. Men du säger, men läkaren har sagt att jag har högt kolesterolvärde. Ja, men en del har det. En del har lite högre, en del har lite annat. Du behöver inte vara rädd för det. Min bror, vet du, han fick en sån här hjärtgrej. Och sån här präk för honom, vet du. För han spiser de där statinerna. Han mådde så dåligt och han fick så mycket andra sjukdomar. Så jag sa till honom, kutt ut det där bara. Släng det där skiten. Det var ju min bror, jag fick ju säga det till honom. Förlorade den, slängde han den. Det har inte påverkat någonting. Jag åkte till läkaren, inga problem. Och jag har en dotter som jobbar som chef på sjukhuset i Jönköping. Jag kollar lite med henne. Och hon säger så här. Alltså om läkarna bara fick vara i fred och göra sitt jobb. Men det kan de inte vara. Därför att de är styrda av de här myndigheterna. Vad de får göra och inte får göra. I tillägg till det så varenda vecka i det sjukhuset där min dotter jobbar. Varenda vecka så kommer de från läkemedelsföretagen. Och ska sälja in de här nya medicinerna som har kommit. Och läkarna, de har så fullt upp med att göra sin jobb. Så de hinner inte sätta sig in i alla de här sakerna. Utan de blir bara beordrade. Ja, men du får pröva det här på patienten. Pröva de här sakerna. Så det är inte läkarnas fel att det är så här. Och faktum är detta att cancernivåerna har lite gått ner. Och det är inte på grund av att folk har liksom spist bättre, utan det är på grund av att vi är bättre kirurger idag. Alltså kirurgin har utvecklats väldigt mycket inom läkarvården, så man är mycket skickligare på att operera bort saker och ting. Så den ska de ha. Sen är ju inte alla läkemedel dåliga. Alla med. Men just det här att göra sig avhängig av piller, göra sig avhängig av de här sakerna, det tror jag. Och jag har en målsättning, och jag hoppas att ni alla vill ha den också. Att jag vill leva ett liv där jag inte tar några piller. Jag vill inte ha, jag vill leva ett liv. Jag önskar att du är frisk, stod det här. Viss god hälsa. Jag vill inte vara avhängig av mediciner. Halleluja. Om jag kan på något sätt, jag är en enkel kille, bilkille, så jag fattar det, där du stoppar in i bilen, det är det du kan förvänta dig. Och det du sa också, det jag spiser, det är den jag blir. Om jag bara kan göra det lilla som jag kan göra med mig själv och förbättra min hälsa och förbättra mitt välmående, ja men låt mig få göra det då. Halleluja. Och eftersom vi män är män, va, vi liker ju feta biffar och såna grejer, va. Så jag blir så glad att det fanns en liten, du kan köra på den vägen, halleluja. Men jag kutter ut det där andra. Och en annan ting också, att vi lever som vi lever, det är att folk har ju inte tid att laga mat från grunden. För de är ju så stressade, så de skickar in en pizza i huvudet på ungen när han kommer. Och så, för de har inte tid, de köper halvfabrikat och värmer upp i mikron. Bara det, att värma saker i mikron, den kan jag ha en elpreken om. Men istället för att laga maten som din mamma gjorde från grunden, med råvaror som är bra råvaror, det i sig självt är väldigt sunt. Och det kommer att göra dig sund också. Kan du säga amen till det? Halleluja. Prisat vare Gud. Så jag har fått så mycket prekning om det här. Att vi tränger att ha lite mer fett. Och jag ska preka om det ikväll sen också. Så jag ska spara det för den. Men summa summarum då i alla fall. Så upplevde jag ju då att jag började må så mycket bättre. Och kände detta. Att jag mådde inte bara fysiskt bättre. Jag fick nya uppenbarelser. Jag upptäckte ting som jag inte hade sett förut. Och jag känner, käre Gud alltså, jag har blivit lurt. Och jag liker inte att bli lurt, så. Och nu har jag ju, bara för att du ska veta det, så har jag ju då kollat det jag sagt till dig nu. Jag har kollat det med läkare som jag litar på. Skicklig, bra läkare. Och de säger, jag skriver under på allt det där, Stefan. Skriver under på allt sammans. Och jag känner också flera läkare som säger så här, om jag skulle säga vad jag egentligen tror till mina patienter, så skulle jag förlora licensen. Och det är flera som har gjort det i Sverige också. Och hur kul är det? Om du har utbildat dig och lagt massa pengar på en licens, så får du inte bruka den. Då har du ingen jobb längre. Och det är så maktspel pågår. Och det leder mig till en annan tanke. Du och jag ska vara ekonomiskt oavhängiga. Halleluja. De kan säga licens hit och licens dit. Jag kommer ändå predika sanningen. Jag kommer ändå stå fast. Du kan dra bort hur mycket pengar som helst. Jag har massor här. Det är inga problem för mig, vet du. Den platsen ska vi ska vara som Abraham. Halleluja. Ingen ska kunna trua dig och hota dig med saker bara för att du inte vill gå i ledband med tidens ande, utan att du istället kan stå fri och fräsch. Halleluja. Amen. Det är vad jag sträcker min tro till. Halleluja. För det kommer att komma en tid, säger Herrens ande, då de som inte är fria från denna världens ande med allt vad det tillhör kommer att vara bakbundna och handlingsförlamade till att göra min vilja, säger Herren. Men de som har gjort sig fria från denna världens ande och dess inflytande, de kommer att kunna stå i en tid då andra faller. Och jag bara känner nu att vi har som en nådestid nu att kunna ställa våra liv i ordning, så att vi står starka i den tiden som kommer att komma sen, lika för Jesus kommer tillbaks. Halleluja. Och det gäller på många områden. Det gäller på din egen kroppsområde. Det gäller på ekonomins område. Det gäller på väldigt många områden. Men det gäller att liksom bara fånga det ordet. Och så går man den vägen. Halleluja. Amen. Och du vet vad, jag vill inte ramla av pinnen när jag är 70 år. Eller 80 år. Utan jag vill vara stark. Jag vill vara som Kaleb. Halleluja. Amen. Om jag då på något sätt kan bara se de här tingen och ordna det. Så att jag spiser bättre. Så att jag stressar mindre. Alltså jag jobbar mer och vilar bättre. Och att jag motionerar och rör på mig. Och det kan Runa kan berätta allt om det. Han är väldigt bra föredöme, har varit i alla år för mig när det gäller sånt. Som håller sin kropp i skick. Och det, mina vänner, ska avsluta med det nu. Det är en helighetsgrej. Vi har tänkt att det är liksom det är helighet. Det tänker jag ska omvända mig från liksom så. Men det gäller även sånt här. Halleluja. Och faktum är, sorgligt att säga, många av världens barn är mycket bättre på det här än vad vi är. Och det kan bero på att det är det enda de har, va? Så de lär sköta sin kropp, för det är det enda de har. Men vi vet ju att vi går till en härlighet som väntar oss. Men under den vägen så ska du inte ha en kropp som motarbetar dig. Och som inte orkar med det tempo som Gud speedar upp. Utan du ska ha en kropp som säger: Stefan, nu kör vi. Halleluja. I'm ready. Amen. Halleluja. Jag pratade med en narkoman. Han var inte narkoman, han var fri från det nu. Och han hade stoppat i sig med vita stoffer i sig. Och han sa så här: men att bli av med sockret, sa han, det var värre än att bli av med heroinet. För vart jag än vänder mig så är det socker som kommer emot mig. Alltså jag får kämpa för att inte få massa socker i mig hela tiden. Heroinet, det fick jag ju leta reda på någon som sålde det någonstans. Men socker, det liksom trycker man in i mig från alla håll och kanter. Det är mycket svårare och vanskligare för mig att kutta ut det. Han visste att han behövde göra det, för han hade diabetes. Så han visste att det trängde att göra. Men det var så vanskligt för honom. Och så är det för oss allihop. Jag kämpar själv hela tiden, får tänka hela tiden. Och vad är det där någonting jag stoppar i mig här nu? Jag sa det var tre saker. Eller jag lägger till någon till här. Kutta ut de där grejerna. Nummer två. Spis skicklig bra fett. Alltså. Jag älskar att säga det. Vet du. För en del har ju nästan lite problem med det. Men gör, spis på det bara. Tryck i det smörpaket. Nej. Och sen nummer tre, rör på dig. Motionera. Rör på dig. Och så nummer fyra, balanse. För även om du säger så här: ja, men jag ska kutta ut socker. Ja, men då öka allt annat. Jag menar, det är balans som är, alltså, spis i förhållande till vad du rör på dig. Och det är ju en annan ting också. Vi behöver inte spisa så mycket faktiskt. Vad gör du här nu? Vad sitter du här med egna grejer här, va? Jag vill inte säga det högt. Så tror jag att vi ska klara oss. Halleluja. Amen. Och nu hoppas jag inte att du blir fördömd. Och att du inte utnämner mig. För nu har jag vittnat om det här några gånger. Jag pratade med Kjell Halltorp. För jag såg han satt och spiste så mycket socker. Och så berättade jag mitt vittnesbörd om att jag har blivit frälst. Och jag sa till honom att jag har blivit frälst, förstår du. Men jag är nyfrälst. Du får inte utsätta mig för så mycket frestelser. Så tittade han på mig först. Och så gav jag mitt vittnesbörd som jag gjort med dig idag. Sen blev jag kostexpert, va? I hans ögon. Så när vi skulle spisa frukost dagen efter, så sa Stefan, kan jag spisa det här? Spis vad du vill. Och så tog han en skicklig brunost. Brunost är bara socker. Ska du ta brunosten ifrån mig också? Jag får ju ingen liv längre. Nej, men du kan spisa annan ost. Ost är bra för dig, vet du. Spis på. Halleluja. Men i den där balansen. För har vi bara balans på det så. Och sen behöver vi inte bli fanatiker heller. Du kan gärna ta en kaka och sånt. Det är inte, behöver inte bli fanatiker. Men var bevisst. Jag tror det är mest det Herren säger. Var bevisst. Vet det. Att liksom det jag stoppar i mig, det påverkar mig. Och jag ska stoppa i mig, inte bara som vi hörde igår, vad jag lytter till och vad jag hör på, utan vad jag stoppar i mig rent fysiskt också. Det kommer att skapa den människa sen jag blir. Och du vet att jag var så illa där anruna att jag orkar inte ha några eftermöten. I slutet. Alltså jag var så sliten. Jag orkar inte ha några eftermöten. Och då tänkte jag, det här är inte bra. När Herrens ande kommer och vill göra saker och ting, så orkar inte predikanten. För han har blodsockerfall. Men nu orkar jag ha det. Halleluja. Nu ska jag ett långt eftermöte ikväll. Halleluja. Amen. Jag tror att Herren har någonting för dig och för mig. Halleluja. För jag menar på detta. Att Herren säger samma sak till dig som han säger till mig. Han säger det till Henning. Han säger det till Runa. Han säger det till allihop. Jag vill att du ska vara stark. Du ska vara stark, för du är inte färdig än. Du har mycket kvar att göra. Och den tid du har kvar här på jorden, den ska vara frisk. Finns det en möjlighet, vänner? Jag är redan färdig nu, så jag bara står som kör lite extra här. Bonusmaterial. Tror du att det finns en möjlighet att kunna dö frisk? De flesta dör ju sjuka. Men nu kanske vi kanske går till Herren utan genom en kista. Vi går rätt upp. Det var rätt så skönt att komma. Så har vi lite att snacka om i himlen. Det är ju inte så många som har gått rätt upp. Ja, det är ju Jesus då. Men han gick ju i och för sig genom en grav han också. Men sen har du ju då Elia, va. Han gick rätt upp. Gjorde inte Mose det också? Enoch, ja. Herren tog hem honom. Ja, Enoch, ja. Och sen du och jag då kanske. Halleluja. Vi kommer inte genom en grav, vi kommer rätt upp. Det kan vara möjligt. Men om det inte skulle bli fallet, så kan jag tänka så här. Ja, men hur ska jag dö då? Ska jag dö utav att jag har varit så sjuk och kränglig och diabetes och siametisk och massa, bara segna ner i någon slags metabolisk sjukdom? Eller ska jag dö frisk? Min mormor, min svigmor, hon döde så. Hon dog frisk. Det var för 2 år sedan. Så dog hon. Hon dog för att hon var gammal. Hon var 100 år nästan. Så att hon bara blev färdig. Va? Så hon var inte sjuk, hade inga sjukdomar. Men hon var färdig och skulle hem. Så kroppen stängde av sig själv. Hon bara plockade ena grejen efter den andra. Till slut så var det inget kvar att stänga av. Så då var hon hemma. Ja. Halleluja. Amen. Och jag får ta en liten grej runt med det också. Alltså, så barnen och så Marie och hennes bröder. De var ju där och passade på henne då. I slut, för de visste att nu är mamma ska hem nu snart. Så då ville de att det ska vara någon där hela tiden. Inne i hennes rum. Så då sa de till sjuksköterskorna och sådana. Och som passade på henne. Så att vi vill att det ska vara en här hela tiden. Så ifall mamma får hembud, då får ni ringa oss tjappt så vi kan komma och sånt. Men de var ju mest där själva också, barna. Så var det en av Maries bröder som kom till sängen där, eller till rummet där. Så kom mamma där, och då var det ingen där. Då blev han lite irriterad. För han hade ju sagt det, för det kostade lite att ha henne där. Så det ingick ju i det här att de skulle ha en person hela tiden som var vid hennes säng. Ja, då var det ingen där då. Och då så säger han till sjuksköterskan, ja men kära någon, Nu har vi ju sagt till er uttryckligen att vi vill att ni ska sitta här så att ni kan ringa ifall det händer någonting med mamma. Och då säger sjuksköterskan helt förvånad: jo, men vi har ju varit inne flera gånger. Och det har ju suttit en där hela tiden. Det satt ju en man där hela tiden vid hennes säng. Så vi förstod att det var ju någon från släkten där. Men det var ingen från släkten där. Får jag ta en annan ting också med en som dörde bara för ett sånt. Hon dörde i och för sig alldeles för tidigt, men och vi var där precis vid hennes dödsbud. Och hennes man var ju så ledsen då, allt det där, va. Och han liksom, han hängde om henne och så stanna kvar hos mig, stanna hos mig. Men du vet, hon hade sett in. Hon hade sett in. Det är svårt att stanna kvar då, vet du, om du har sett in. Så då han stanna hos mig. Och så gör hon så här till honom, så här: kan du flytta lite på dig? Du står i vägen. Så fick han flytta på sig. Då förstod han: det står en bakom mig här. Och du kan nog förstå vem det var. Halleluja. Och jag tänker, när vi ska gå in i härligheten, tänk vad skönt, vet du, djävulen får säga om oss: jag fick inte död på dem. De dog friska, de där. Jag försökte med alla möjliga grejer och droga ner dem med alla möjliga mediciner och allt möjligt och stoppa ner i dem. Men de vill inte ha de grejerna. Utan de levde friska hela tiden. Så de dog gamla och mätta av dagar. Föreställ dig själv, du ligger i sängen, du är så mätt och färdig med allting, för alla dina kompisar, de är döda för länge sedan, och allting, du är helt själv kvar. Och så får du: nej, nu åker jag hem. Och så bara drar du in benen i sängen och sen så här, buff, så är du där, vet du. Halleluja. Amen. Jag är sån enkel kille, så jag tror att det är möjligt, alltså. Halleluja. Amen. Men då måste jag ta hand om, passa på min kropp och sköta om den och vara snäll mot den. Vårda den. Vara rädd om den, säger vi svenska män. Passa på den så att den håller hela livet. Halleluja. Okej, stå upp och hoppa på dina fötter nu. Nu ska vi ha ett litet motions... Avsluta med lite motion. Halleluja, det ska vi inte göra. Utan vi ska bara tala till våra kroppar. Vad säger Guds ord? Guds ord säger så här: låt oss frambära våra, vadå? Kroppar, alltså. Och läge med. Inte bara vår ande, inte vår själ. Våra, som ett levande och för Gud välbehagligt, er andliga tempeltjänst. Och då får vi göra det. Då lägger vi fram våra kroppar inför Herren och säger till honom: detta är ett levande, heligt offer. Jag lägger min kropp på Herrens altare. Och jag bara avskiljer min kropp till att tjäna Gud. Och jag ska bruka min kropp värdigt. Och vara en sådan som förstår och känner att den här kroppen jag har fått, den är Guds andes tempel. Och vi reser mycket runt jorden. Vi ser hur de pyntar alla tempel. Alla buddhisttempel och muslimska moskéer. Allt sånt där. Kyrkor och sånt. Man pyntar dem, håller dem fina. För den ska härbärgera Herren. Och du är ett tempel. Och därför liker vi att pynta oss, vet du. Jag kan ha en helt ny preken om det. Vi liker att se pena ut, alltså. Vi liker att ta hand om oss. Det är därför du vill dra på lite läppstift och se lite röd ut där. Det är därför du vill, därför att det ligger nedlagt av Gud, vet du. En del som gör sig så stygga de bara kan. Inte ens djävulen blir attraherad av det. Nej, men det finns ju så förfärlig religiös smörja. Munkar som drar på sig, de ser förfärliga ut. De ser ut som hinnhåle. Men det är någon som har fattat det här och tänker: min kropp är viktig. Jag ska ta hand om den, ska vara fin, ska vara vacker. Halleluja. Då blir de trakasserade och attackerade. Så världslig du. Du är inte ett dugg världslig. Du fattar att du är ett tempel. Amen. Kan du säga amen? Och det är därför inte vi vill inte se ut som en buddha-staty. Stor fet mage och så. Vi vill inte se ut så. Vi ser ut som ett gudstempel. Halleluja. Som du. Sprek och fin och muskulös. Ja. Halleluja. Kan vi säga så här tillsammans? Kär Jesus, tack för min kropp. Det är den kropp du gav mig. Och jag är så tacknämlig. Tack för att jag får ta vara på den. Min kropp är ett tempel. Ingen söppelkasse. Den är ett tempel. För dig, helige ande. Och jag avskiljer min kropp till att tjäna dig. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Härligt. Kan vi låta några kroppar mötas här, lite klämmar och sånt. Halleluja. Amen. Nu är det kollekt, kommer måna mig här nu.